Kapitel 1. Tjärvälons låga. Tidens hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går. Och de efterlämnar minnen som blir legender. Legenderna bleknar till myter. Och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov återkommer. I en ålder, av somliga kallad tredje åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind i Dumsbergen. Vinden var ingen början. Det finns varken början eller slut när tidens hjul vrider sig, men den var en början. Vinden föddes bland de svarta, knivskarpa bergstoppar där döden strövar bland de höga passen men gömmer sig undan det som är än farligare och blåste söderut över stora fördärvs snåriga skogsmark, en skog som besmittats och fördärvats av den svartes beröring. Den sötaktiga, kväljande lukten av förruttnelse bleknade bort när vinden korsade den osynliga linje som utgjorde gränsen till Shainar, där trädens grenar prunkade av vårens blommor. Det borde ha varit sommar vid det här laget, men våren hade varit sen och nu försökte jorden och dess växter ta igen den tid som gått förlorad. Nyutsprungna gröna blad lyste från varje buske och varje trädgren kröntes av nya röda skott. Vinden krusade sädesfälten som bredde ut sig likt gröna dammar, fulla av grödor som växte med en sån kraft att man nästan såg hur de strävade uppåt. Lukten av död var nästan helt försvunnen långt innan vinden nådde fram till den muromgärdade staden Faldara, där den låg på en samling kullar. Där svepte den runt ett torn i borgen som låg mitt i staden. Ett torn på vars öppna takterrass två män rörde sig i vad som såg ut att vara en invecklad dans. Både borgen och staden låg innanför höga, hårda murar och hade aldrig erövrats, aldrig förrotts. Vinden ven över takens träspån, runt de höga skorstenarna och de ännu högre tornen, klagade och jämrade sig som i en sorgesång. Rand Althor var bar om överkroppen och huttrade i vindens kalla omfamning. Han rättade till greppet om det långa hjaltet på det övningssvärd han höll i sina händer. Solens heta strålar hade fått svetten att bryta fram över hela hans kropp och det mörka, rödaktiga håret låg klistrat mot huvudet i fuktiga lockar. En svag odör i luften fick näsvingarna att rycka till, men han förknippade inte lukten med den bild av en nyöppnad grav som blixtrade genom hans medvetande. Han var överhuvudtaget knappt medveten om vare sig bilden eller odören. Han kämpade för att hålla sitt medvetande tomt. Men den andra mannen som befann sig tillsammans med honom på tornet inkräktade gång på gång på denna tomhet. Tornet var 10 steg brett och toppen omgavs av en krenelerad mur som nådde dem till bröstet. Utrymmet var gott och väl så stort att man inte skulle behöva känna sig trängd, utom när man delade det med en väktare. Trots sina unga år var Rand längre än de flesta män, men Lärn var lika lång som Rand och dessutom mer muskulös, även om han inte var riktigt lika bred över skuldrorna. Ett tunt flätat läderband höll undan det långa håret från väktarens ansikte. Ett ansikte som tycktes vara uppbyggt av videl hårda vinklar och ytor. Ett ansikte som trots de grå håren vid tinningarna saknade rynkor. Trots värmen och ansträngningen var det bara en tunn hinna av svett som glänste på hans armar och bröstkorg. Rand tittade sökande in i Lans isblå ögon på jakt efter någon antydan om vilket steg mannen tänkte ta härnäst. Väktaren verkade aldrig ens blinka och övningsvärdet i hans händer rörde sig mjukt och säkert när han gled från en ställning till en annan. Övningsvärden bestod av en knippe tunna löst sammanknutna trästavar istället för klinga. Och när de slog emot något hördes en skarp smäll. blev man träffad på kroppen efterlämnade de dessutom ett märke, något som Rand bittert fått erfara. Han hade 3 tunna, röda, svidande strimmor över rebenen och ännu en på axeln. Han hade fått uppbåda all sin kraft för att undvika att få fler sådana prydnader. Lärn hade inte ens gråma. Rand gjorde som han fått lära sig och frammanade bilden av en ensam låga i sitt medvetande. Koncentrerade sig på den, försökte få den att sluka alla känslor, all lidelse. Han försökte frammana ett tomrum inom sig. Ett tomrum som utestängde till och med hans tankar. Tomheten kom, men som det så ofta varit den senaste tiden var det inte ett fullkomligt tomrum. Lågan fanns fortfarande kvar, eller åtminstone något slags ljus som fick stillheten att krusa sig. Men det räckte, nätt och jämnt. Tomrummets svala frid sköljde över honom och han var ett med övningssvärdet, med de släta stenarna under sina fötter, till och med tillsammans med Lärn. Allt var ett och han rörde sig utan tankar i en rytm som steg för steg och rörelse för rörelse var anpassad till väktarens. Vinden tilltog igen och med den kom ljudet av klockklang nerifrån staden. De firar visst fortfarande att våren äntligen kommit. Den ovidkommande tanken fladdrade genom tomrummet på vågor av ljus, störde tomheten. Det var som om Län kunde läsa hans tankar, för nu dansade övningsvärdet i väktarens händer. Under en lång minut fylldes luften på takterrassen av det skarpa klack-klack-klackandet från stavknipporna som möttes. Rand gjorde inga försök att träffa sin motståndare. Han var fullt upptagen av att undvika att själv träffas av väktarens hugg. Varje gång lyckades han avvärja Läns utfall i sista stund och tvingades backa undan. Läns ansiktsuttryck förändrades inte. Övningsvärdet tycktes leva sitt eget liv i hans händer. Plötsligt förvandlades väktarens svepande hugg mitt i rörelsen till en stöt. Manövern tog Rand med överraskning och han tog ett steg bakåt, beredd på det slag han visste att han inte kunde stoppa. Vinden ven ylande över tornet och fångade honom. Det var som om luften plötsligt hade fått fast form och höll honom som i en kokong. Den tryckte honom framåt. Tiden saktade in och alla rörelser med den. Han såg skräckslagen hur Läns övningsvärd långsamt närmade sig hans bröst. Men det var inget långsamt eller mjukt med stöten som träffade honom. Hans reben knakade som under ett hammarslag. Han stönade. Men vinden tillät honom inte att backa. Istället fortsatte den att driva honom framåt. Stavarna i Läns övningsvärd böjde sig allt mer. Långsamt, långsamt, tyckte Rand, för att sedan brytas. Vassa spetsar trycktes mot hans hjärta. Huden genomborrades av de bruna stavarna. Hans kropp genomfors av smärta. Det kändes som om hela hans hud skurit sönder. Det brände som om solen flammat upp och stekte honom som en bit fläsk på en spishäll. Med ett tjut vacklade han bakåt och föll mot stenburen. Han rörde vid såret på sitt bröst med en darrande hand och lyfte de blodiga fingrarna till sina vantrogna, stirrande grå ögon. Och vad fick dig att bete dig så dåraktigt, fåraherde, sa Lärn med sin sträva röst. Du borde veta bättre än så vid det här laget, om du inte har glömt allt jag försökt lära dig. Hur illa är du? Han avbröt sig när Rand tittade upp och mötte hans blick. Vinden. Rand var torr i munnen. Den knuffade mig. Den var som en mur. Väktaren betraktade honom under tystnad och räckte honom sedan handen. Rand tog emot den och lät Län hjälpa honom att resa sig. Märkvärdiga saker kan ske så här nära stora fördärv, sa Län till slut. Men han lät bekymrad trots de lakoniska orden. Redan det var något märkligt. Väktarna, dessa halvt legendariska krigare som tjänade Ersedena, gav sällan uttryck för några känslor. Och Län var ovanligt kajt i sättet till och med för att vara väktare. Lärn kastade det trasiga övningssvärdet åt sidan och lutade sig mot muren där de hade lagt sina riktiga svärd för att de inte skulle vara i vägen under träningen. Inte något som det här, protesterade Rand. Han satte sig på huk bredvid Lärn med ryggen mot stenmuren. På så vis kom muren högre än hans huvud och kunde kanske skydda honom om den där vinden kom tillbaka. Om det nu var en vind. Han hade aldrig varit med om att en vind känns solid på det sättet. Fred. Kanske inte ens i stora fördärv. När det gäller någon som du. Län ryckte på axlarna som om det förklarade allting. När ger du dig av, Fåraherde? Du sa att du skulle ge dig iväg för en månad sedan och jag trodde att du skulle ha varit borta i 3 veckor vid det här laget. Rand tittade förvånat på honom. Han uppträder som om ingenting hänt. Han la ned övningssvärdet, lyfte upp sitt riktiga svärd och lade det över sina knän. Med fingrarna följde han det långa, läderklädda hjaltet där bilden av en häger var inlagd i brons. Ännu en bronshäger prydde svärdsskidan och ytterligare en häger var ingraverad på klingan. Han hade fortfarande inte vant sig vid att äga ett svärd. Det skulle ha känts konstigt med vilket svärd som helst, men detta bar dessutom en svärdsmästares tecken. Han som bara var en bondpojke från Tjufloden. Tjufloden som var så oändligt avlägset nu och som han kanske aldrig skulle kunna återse. Han var en fåraherde, precis som sin far. Jag var en fåraherde. Vad är jag nu? Och hans far hade gett honom ett svärd med hägens märke. Tam är min far, vad folken säger. Han önskade att hans tankar inte hade låtit som om han försökte övertyga sig själv. Än en gång tycktes Län läsa hans tankar. Fåraherde. I gränslandet är det så att om en man har uppfostrat ett barn så är det barnet hans. Ingen kan säga något annat. Rands min var bister och han ignorerade väktarens ord. Det var hans egen angelägenhet, ingen annans. Jag vill lära mig hur man använder det här, det måste jag. Det hade vållat honom bekymmer, detta att bära ett svärd med hägerns märke. Det var inte alla som visste vad tecknet betydde eller ens la märke till det. Men inte desto mindre kunde ett svärd med hägerns märke dra till sig fel sorts uppmärksamhet. Särskilt i händerna på någon som var så ung. Ibland har jag kunnat springa min väg. Och när jag inte kunnat det har jag lyckats bluffa mig ut ur de knipor jag hamnat i. Och dessutom har jag haft tur. Men vad händer när jag inte kan vare sig springa eller bluffa och min goda tur har tagit slut? Du skulle alltid kunna sälja det, sa Län långsamt. Det där svärdet är ovanligt sällsynt, till och med för att vara ett med hägens märke. Det skulle kunna inbringa en ansenlig summa. Nej. Det var en tanke han tänkt många gånger, men han avfärdade den nu av samma anledning som varje gång tidigare. Och desto hetsigare när det var någon annan som föreslog det. Så länge jag har det kvar har jag rätt att kalla Tam min far. Han gav mig det, och det ger mig den rätten. Jag trodde att alla svärd med ägens märke var sällsynta. Län sneglade på honom. Så Tam berättade inte om det. Han måste veta, men han kanske inte trodde på det. Det är det många som inte gör. Han plockade upp sitt eget svärd. Nästan en exakt avbild av Rands, förutom att det saknade hägrar, och drog av skidan med en snabb, smidig rörelse. Klingan var enäggad och en aning krökt och glänste som silver i solljuset. Det var Melkiers konungasvärd. Län talade aldrig om det. Han tyckte till och med illa om att andra nämnde det. Men Alan Mandragoran var herre av de 7 tornen, sjöarnas furste och okrönt konung av Melkir. De 7 tornen låg i ruiner nu och i 1000 sjöarna hade orena väsen sin hemvist. Melkir hade slukats av stora fördärv. Och av alla Melkiers furstar var bara en enda ännu i livet. Vissa menade att anledningen till att Len blivit väktare, att han hade bundit sig till en Aes Sedai, var att han ville söka döden i stora fördärv och förena sig med sina blodsfränder. Rand hade visserligen sett Len kasta sig rakt in i farans käftar, synbarligen utan hänsyn till sin egen säkerhet. Men långt viktigare för honom än hans eget liv var Moraines, Aes Sedain som han var bunden till. Rand trodde inte att Len skulle söka döden på allvar medan Moraine ännu var i livet. Len talade medan han vred svärdet i solljuset. I skuggans krig användes själva kraften som vapen, och man tillverkade även vapen med kraftens hjälp. Vissa av dessa vapen använde kraften. Vapen så kraftfulla att de kunde krossa en hel stad med ett enda slag och lägga marken öde många mil omkring. Det är lika så gott att dessa alla gick förlorade under världsfallet. Lika så gott att ingen längre minns hur de tillverkades. Men det fanns enklare vapen också, för de som skulle stå öga mot öga med Myrdrailer och andra än mer avskyvärda väsen som svartfurstarna skapade. Med kraftens hjälp drog Aes Sedaina upp järn och andra metaller ur jordens inre, smälte dem, formade och smidde dem, allt med kraftens hjälp. De skapade svärd och andra vapen. Många av dem som klarade sig genom världsfallet blev förstörda av människor som fruktade och hatade Aes Sedainas verk, och andra har försvunnit genom årens lopp. Det finns inte många kvar, och det finns inte många som känner dem för vad de är. Det har funnits legender om dem, sagor och magiska svärd med egen kraft. Du har säkert hört lekarnas berättelser. Men verkligheten är sällsam nog. Dessa svärd kan inte brytas, och de förlorar aldrig sin skärpa. Jag har sett män som skärpt sådana svärd, eller låtsats skärpa dem. Men det har bara varit för att de inte kunnat tro att det kan finnas svärd som inte behöver skärpas efter att man har använt dem. Det enda de lyckades med var att nöta ned sina brynstenar. Aes Sedaina tillverkade dessa vapen, och aldrig mer kommer det att göras några som är deras like. När kriget var över mötte även åldern sitt slut i världsfallet. Det fanns fler obegravda döda än det fanns överlevande, och de som överlevt var på flykt, på jakt efter någon plats där de kunde vara trygga, vilken plats som helst. Hälften av kvinnorna grät över makar och söner som de aldrig mer skulle få se. När kriget var över svor de Aes Sedai som fanns kvar att de aldrig mer skulle skapa ett vapen med vilket en man kunde döda en annan. Alla Aes Sedai svor denna ed, och alla har de hållit sitt ord från den dagen. Till och med röda Aya, och de bryr sig föga om vad som händer med någon man. Ett av dessa svärd var ett enkelt soldatsvärd. Med nästan sorgsen min, om nu väktaren kunde sägas visa några känslor, stack han tillbaka svärdet i skidan. Men blev till något mer. Å andra sidan fanns det de som tillverkades för furstar och generaler, med klingor så hårda att ingen vapensmed kunde göra minsta märke i dem. Och likväl redan märkta med en häger. Dessa svärd blev mycket eftersökta. Rand ryckte undan händerna från svärdet som låg över hans knän. Det började falla, och instinktivt fångade han upp det innan det slog i stengolvet. Menar du att det här är tillverkat av Aes Sedai? Jag trodde att det var ditt svärd du talade om. Det är inte alla svärd med hägerns märke som är skapade av Aes Sedai. Det är inte många som är så skickliga med svärdet att de förtjänar titeln svärdsmästare och därmed ett svärd med hägerns märke. Men trots att de är så få, finns det så få Aes Sedai-svärd kvar att de bara räcker till en handfull av dem. De flesta är gjorda av mästersmeder, smidda av det finaste stål som människor förmår att frambringa, men likväl skapade av människohänder. Men det där svärdet, Fåraherde, Det där svärdet skulle kunna berätta en historia som spänner över 3000 år och mer än då. Jag kommer inte undan dem. Är det så det är, sa Rand. Han balanserade svärdet framför sig på skidans spets. Det såg inte annorlunda ut än det gjort innan han visste vad det var. Skapat av Aes Sedai. Men det var Tam som gav mig det. Det var min far som gav mig det. Han vägrade fundera på hur en fåraherde från Tuvfloden hade kommit över ett svärd med Hägerns märke. Det fanns farliga underströmmar i sådana tankar, okända djup som han inte hade någon önskan att utforska. Vill du verkligen komma undan, fåraherde? Jag frågar dig en gång till. Varför är du inte redan borta i så fall? Svärdet. Om jag fick 5 år på mig skulle jag kunna göra dig värdig det. Göra dig till en svärdsmästare. Du är kvick med änderna, har god balans och gör inte om dina misstag. Men jag har inte 5 år till övers och det har inte du heller. Du har inte ens 1 år och det vet du. Som det är nu kommer du inte att hugga dig i foten av misstag. Du för dig som om det där svärdet hör hemma vid din sida, fåraherde. Och det kommer de flesta busar att märka. Men så har det varit nästan sedan den dag då du spände på dig det första gången. Så varför är du kvar? Matt och Perrin är fortfarande här, muttrade Rand. Jag vill inte ge mig av förrän de gör det. Jag kommer aldrig att... Jag kanske inte får se dem igen på flera år kanske. Han lutade huvudet mot muren bakom sig. Blod och aska. De tror åtminstone bara att jag är tokig när jag inte vill återvända hem tillsammans med dem. Ninivi, däremot. Ibland ser hon på mig som om jag var 6 år gammal och hade skrapat knät. Och ibland som om det var en främling hon såg. En främling som skulle kunna ta illa upp om hon tittade för länge, till på köpet. Hon är klok fru. Och även bortsett från det tror jag aldrig hon har varit rädd för någonting. Men hon... Han skakade på huvudet. Och Egwen bränner mig. Hon vet varför jag måste ge mig av. Men varje gång jag förde på tal tittar hon på mig så att jag får en hård knut i magen och... Han slöt ögonen och tryckte svärdshjältet mot pannan som om han på så vis kunde pressa bort det han tänkte på. Jag önskar... Du önskar att allting kunde vara som förr, fåraherde. Eller önskar du att flickan skulle följa med dig istället för att fara till Tervallon? Tror du att hon skulle byta ut möjligheten att bli Aes Sedai mot ett osäkert, kringflackande liv med dig? Nå, om du la fram det på rätt sätt skulle hon kanske verkligen göra det. Kärlekens vägar är besynliga. Län lät plötsligt mycket trött. Besynnerligare än det mesta. Nej, det var just vad han hade önskat, att hon skulle vilja följa med honom. Han öppnade ögonen, rätade på ryggen och försökte göra sin röst stadig. Nej, jag skulle inte låta henne följa med ens om hon bad om det. Han kunde inte göra henne något sånt. Men ljus, hur ljuvligt vore det inte, om så bara för ett ögonblick, och om hon sa att hon ville det. Hon blir envis som en åsna om hon tror att jag försöker tala om för henne vad hon ska göra. Men det ödet kan jag fortfarande skydda henne mot. Han önskade att hon varit hemma i Emonswall igen. Men det hade det inte funnits något hopp om sedan den dag då Moraine kom till Tjufloden. Till och med om det innebär att hon blir en Aes Sedai. Ur ögonvrån såg han hur Län höjde ena ögonbrynet och han rodnade häftigt. Och det är hela anledningen till att du stannar. Du vill vara med dina vänner där hemifrån så mycket det går innan de ger sig av. Är det därför du drar fötterna efter dig? Du vet vad som följer dig i hälarna. Rand flög ilsket på fötter. Nej, du har rätt. Det är Moraine. Om det inte var för henne skulle jag inte ens vara här. Och hon vill inte så mycket som tala med mig. Om det inte var för henne skulle du vara död, fåraherde, sa Län med torr röst. Men Rand fortsatte lika upprört. Först berättar hon. Först berättar hon förfärliga saker om vad som ska hända med mig. Hans knogar vitnade där de grep om svärdshjältet. Att jag kommer att bli vansinnig och dö. Och sen vill hon plötsligt inte prata med mig alls. Hon uppför sig som om jag var likadan som jag var den dag hon hittade mig. Och det stämmer bara inte. Vill du att hon ska behandla dig som det du är? Nej, jag menade inte så. Bränner mig. För det mesta vet jag inte vad jag menar. Det ena vill jag inte. Och det andra skrämmer mig. Och nu har hon gett sig av någonstans. Bara försvunnit. Jag har ju sagt att hon behöver vara ensam ibland. Det är inte din sak att ifrågasätta hennes handlingar. Och ingen annans heller. Utan att berätta för någon vart hon skulle. Eller när hon kommer tillbaka. Eller ens om hon kommer tillbaka överhuvudtaget. Län, något måste hon kunna berätta som kan hjälpa mig. Någonting. Det måste hon. Om hon nu någonsin kommer tillbaka. Hon är redan tillbaka, Fåraherde. Men jag tror att hon har berättat allt hon kan berätta för dig. Du har lärt dig vad du kan från henne. Län skakade på huvudet och sa med plötsligt livlig röst. Du lär dig då ingenting genom att stå där. Det är dags för lite balansövning. Gå igenom särandet av sidenförhänget och börja med hägen vadar genom vassen. Kom ihåg att hägen bara är en balansövning. Om du använder den i något annat sammanhang så lämnar den dig helt öppen. Om du väntar på att motståndaren ska röra sig först kan du träffa honom, men du har ingen möjlighet att undvika hans svärd själv. Hon måste kunna berätta någonting, Len. Den där vinden, den var inte naturlig. Och jag bryr mig inte om hur nära stora fördärv vi är. Hägen vadar genom vassen, Fåraherde. Och tänk på handlederna. Från söder hördes svagt ljudet av trumpeter. En smattrande fanfar som långsamt växte sig starkare. Ackompanjerad av ett stadigt tam-tam-tam-tam från trummor. Ett ögonblick bara stirrade Rand och Lan på varandra. Sen drog trummorna dem till den sida av muren som vette åt söder. Staden var belägen på en samling höga kullar och ett helt milsteg runt stadsmurarna var marken röjd så att inga växter nådde högre än till anklarna. Borgen låg på den högsta av kullarna. Från tornet kunde Rand se över alla hustak och skorstenar ända bort till skogen. Det första som dök upp i skogsbrynet var trumslagarna. Ett dussin allt som allt, som med virvlande trumpinnar marscherade i takt med sina egna slag. Därnäst kom trumpetarna med sina långa glänsande instrument lyftade framför sig. De spelade fortfarande fanfaren. Avståndet var för stort för att Rand skulle kunna se vad som fanns på det stora fyrkantiga baner som fladdrade i vinden bakom dem. Län däremot grymtade till. Väktaren hade ögon som en snöhök. Rand tittade på honom, men väktaren sa ingenting. Han hade blicken fäst på processionen som kom fram ur skogen. Nu kom ryttare i rustning ut mellan träden, tillsammans med kvinnor, också de till häst. Sen kom en stor bärstol buren av två hästar, en framför och en bakom, med föredragna förhängen. Efter den kom ytterligare ryttare. Till sist kom fotsoldater med spjut som stack upp ovanför dem som långa törnen och bågskyttar med sina bågar snett över bröstet. Alla marscherade de i takt med trummorna. Trumpeterna ljöd igen. Processionen liknade en sjungande orm där den slingrade sig fram mot Faldara. Vinden tog tag i det mer än manshöga baneret och fick det att vecklas ut i hela sin längd. Nu var det så nära att Rand kunde se det tydligt. Det pryddes av virvlande färger som inte sa honom någonting. Men i dess mitt fanns något som såg ut som en vit tårdroppe. Andan fastnade i halsen på honom. Det var Tervallons låga. Inktar är med dem. Det lät som om Lans tankar var någon annanstans. Tillbaka från sin jakttur till slut. Han har varit borta länge. Jag undrar om han har haft någon jaktlycka. Aes Sedai, viskade Rand när han plötsligt fick andan tillbaka. alla dessa kvinnor där ute. Moraine var också en ACD, ja visst, men han hade rest tillsammans med henne och även om han inte litade på henne helt och hållet så kände han henne i varje fall, eller trodde att han gjorde det. Men hon var bara en enda. Så här många ACD på en gång och i ett sånt följe, det var någonting helt annat. Han harklade sig och när han talade var rösten sträv. Varför är de så många, Len? Varför kom de hit överhuvudtaget? Och varför tillkännage sin ankomst med trummor och trumpeter och ett baner dessutom? I Shainar respekterades ACD, åtminstone av de flesta, och alla andra hyste en respektfull fruktan för dem. Men Rand hade varit på platser där det var annorlunda, där bara fruktan fanns och ofta hat. Där han hade vuxit upp talade åtminstone en del om häxorna från Tar Valon med samma ton som de använde om den svarte. Han försökte räkna kvinnorna, men de red utan någon inbördes ordning och flyttade sina hästar i ledet för att tala med varandra eller den som satt i bärstolen, vem nu det kunde vara. Han hade gåshud över hela kroppen. Han hade rest tillsammans med Moraine och mött ännu en ACD och hade börjat tänka på sig själv som en man av värld. Det var aldrig någon som lämnade Tjufloden, eller i varje fall nästan aldrig, men det hade han gjort. Han hade sett sånt som ingen hemma i Tjufloden någonsin hade sett, gjort saker som de bara drömt om ens det. Han hade sett en drottning och träffat tronens dotter av Andor, mött en Myrdrail och färdats genom vägarna. Och likväl hade inget av detta kunnat förbereda honom för denna stund. Varför är de så många? Viskade han igen. Den Ärmurlin-tronande har kommit i egen hög person. Län såg på honom med ett ansiktsuttryck som var lika hårt och outgrundligt som en klippa. Vi är färdiga med lektionerna, Fåraherde. Han var tyst ett tag och Rand tyckte nästan att han kunde se sympati i hans ansikte. Men det kunde det förstås inte vara. Det hade varit bättre för dig om du gett dig av för en vecka sedan. Med dessa ord plockade väktaren åt sig sin skjorta och försvann ner för stegen som ledde in i tornet. Rand försökte få lite saliv i sin torra mun. Han stirrade på processionen som närmade sig Faldara som om den verkligen varit en orm, en dödlig huggorm. Ljudet från trummorna och trumpeterna gengöd i hans öron. Den Ärmurlin-tronande. Kvinnan som var alla Aesedares ledarinna. Det är för min skull hon har kommit. Han kunde inte komma på någon annan anledning. De visste saker. De besatt kunskaper som skulle kunna hjälpa honom, det var han övertygad om. Och likväl vågade han inte fråga någon av dem. Han var rädd att de kommit för att stilla honom. Och samtidigt rädd att de inte gjort det, erkände han motvilligt. Ljus, jag vet inte vilket som gör mig mest rädd. Jag vill inte leda kraften, viskade han. Det var bara av misstag. Ljus, jag vill inte ha något med det att göra. Jag svär att jag aldrig ska röra den igen, jag svär. Han insåg plötsligt att Aesedernas följe hade börjat komma in genom stadsportarna. Vinden tog i med förnyad kraft. Den fick svettdropparna att kännas som is mot huden. Fick trumpeternas klang att låta som ett försmädligt skratt. Han tyckte sig känna en stark lukt av nyöppnad grav. Det blir min grav om jag står kvar här. Han ryckte åt sig skjortan, klättrade hastigt ner för stegen och började springa.